Johannesevangeliet kapitel 6, vers 1-15. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos: Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: Det räcker inte med bröd för 200 dinarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad förslår det till så många? Jesus sa: Låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Vilket tecken han hade gjort, sa de: Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan i bergen i ensamhet. Texten började: Sedan for Jesus över till andra sidan sjön. Och jag undrar, vad är det som Jesus och lärjungarna kommer ifrån när de hamnar på berget? Ja, i kapitlet innan brödundret så läser vi att Jesus har botat en man. Men eftersom det var på sabbaten hade det utlöst våldsamma reaktioner. Jesus har ett dödshot över sig. Evangelisten Johannes beskriver att hans motståndare blev ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Knappast kan han och vännerna vara opåverkade av dödshotet och den hatiska stämningen. De flesta av oss har ju inte varit utsatta för dödshot, även om många i världen är det. Men vi kan i vår kropp kanske känna känslan av obehag när destruktiva krafter inte lämnar tankarna fria och där mörkret inom oss inte ger upp för ljuset. Jag tänker att de borde behöva prata ihop sig i den lilla gruppen. Vila, be, reflektera över vad de har varit med om. Men det blir inte så. Texten låter oss veta att mycket folk följde efter, eftersom de såg tecknen han gjorde då han botade sjuka. När jag haft mina förberedelser och umgåtts med den här texten genom att försöka föreställa mig att jag är där och betrakta skeendet utifrån olika personers perspektiv, så blir det som händer där i början så otroligt starkt. Utsatt för dödshot, hat, visserligen också efterföljare från många människor. Men nu väljer Jesus att leda sina lärjungar från att titta inåt, från att sitta där och vara rädda och vara i mörkret, till att vända sig utåt, till andra människors behov. Vi läste: När Jesus lyfte blicken och såg så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos: Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sägs att det händer någonting med oss när vi engagerar oss i andra människor. Att meningen med livet och lyckokänslan tilltar. Detta att vara i ett sammanhang och göra skillnad för en annan människa. Och då är det ju inte övermäktiga saker som avgör, utan på många sätt en enkel åtgärd. Se till att den vi har nära oss blir mätt, den som är hungrig. Att bry sig om en människas basbehov. Jag tänker att Jesus visar oss en väg hur vi skulle kunna vara en diakonal kyrka. Visar oss ett mönster för vårt enskilda kristna liv. Att trots våra egna bekymmer, i den mån det är möjligt, försöka bry oss om en annan människa. När vi gör det kan det göra något med vårt eget bekymmer. Hur som helst, Jesus ser behov av mat i folkhavet på berget. Och vilka är då alla de här människorna? Ja, det är ju ingen av oss som kan veta det, men många teologiska författare har försökt förstå vilka de skulle kunna vara. Och i min efterforskning så väljer jag det ett perspektiv som jag tyckte kändes väldigt intressant. För det står ju i texten vi läste att det snart var dags för påskhögtid. Och påskhögtiden firade man ju i Jerusalem. Så det normala vore att människorna där i Tiberias vallfärdade till Jerusalem just nu. Men hur kan det samlas så mycket? 5000 män, kvinnor och barn när de borde vara på väg till Jerusalem. Tiberias, den lilla byn vid sjön Genesaret. Det var byggt på en begravningsplats. Det gjorde att judiska ledare betraktade den här staden som oren. Och eftersom, om man säger, lyckade människor inte ville bosätta sig på en oren plats, så gjorde det att utlänningar, fattiga, landlösa judar och friköpta slavar kunde flytta dit med löfte om att i alla fall få en bostad och jord att bruka. Att flytta dit innebar visserligen bostad och jord, men också att man för resten av livet, så länge man bodde där, skulle betraktas som oren. Kanske var det dessa fattiga invånare i Tiberias som hade kommit för att lyssna på Jesus. För dem hade det varit mycket omständigt att bege sig till Jerusalem för att fira påsk, på grund av alla reningsföreskrifter som fanns för ett folk som dem. Och vi kan anta att dessa orena och fattiga människor är de som nu sitter där i gräset. På Jesus fråga om hur alla de här människorna ska mättas så svarar Filippus: det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. Filippus. Ja, jag tänker att han representerar det i mig och i oss som är rationellt. Det halvtomma glaset, begränsningen. Det är ju faktiskt omöjligt att mätta flera tusen människor med bröd för 200 denarer. Eller vad menar han? Hur mycket är en denar? Jag har läst att det var vad en dagsarbetare tjänade på en dag. Så 200 denarer skulle vara ungefär 8-9 månadslöner. Så Filippus kommentar skulle kunna tolkas att inte ens om vi hade 200 denarer skulle det räcka för att alla de här skulle kunna få mat. Känner du som jag igen dig i någon mån i känslan det är omöjligt? Det är ju så många som är bostadslösa, så inte kan väl jag hjälpa till, och så många hungriga i världen, och jag är ju inte lika duktig på det och det som den och den är. Så hur ska jag göra skillnad? Vad kan mitt bidrag göra? Maktlöshetskänsla, otillräcklighet. Ja, allt som kan få det där att kännas omöjligt. Det representerar Filippos. Men då kommer Andreas in i bilden. Kanske den sidan i oss som ser det halvfulla glaset istället för det halvtomma. Som ser möjligheterna, lite som Noa som byggde sin ark. En sån galen och ologisk idé, men han gör det ändå, spontant, lite naivt. Men hoppet driver honom på att han ska genomföra sin idé. Andreas hoppas på Jesus. Vi vet ju förstås inte vad som pågår inuti honom. Men Johannes skriver så här. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Ja, där står nu pojken. Pojken vars berättelse vi lyssnar till. Andreas verkar både tro och tveka på samma gång. Här är en pojke. Men varför slår det till så många? Kornbrödet berättar någonting om pojken och människorna som satt i gräset. Det är en markör för att det är fattiga människor som samlats. Bröd bakat av vete var mycket vanligare, men kornbröd var billigare och åts därför framförallt av fattiga människor. När Jesus välsignar brödet och delar ut det räcker det till alla. Det blir dessutom 12 korgar över med bröd. Lika många korgar som det fanns stammar i Israel. Och då förstår människorna där att Jesus är den profet som skulle komma till världen. Den som skulle ta makt över Herodes och kasta ut romarna. Äntligen! Deras räddning var nära. I min inlevelsestudie av texten så slog det mig att det här undret förutsätter ju minst 3 personer. Ja, Andreas då, som lite galet visar fram pojken trots att hans intellektuella sida ju förstår att det här är ju helt omöjligt. Och den andra personen, pojken. Att han låter sig föras fram till Jesus med sin matsäck. Han kunde ju välja att smyga iväg, ha sin mat för sig själv, egoistiskt klamra sig fast vid sitt och strunta i att dela. Men han, pojken, väljer att vara kvar och sträcker fram det till Jesus. Men så fanns där också en tredje person. I min fantasi i alla fall. En tredje person som var nödvändig för att brödundret skulle kunna ske. Pojkens mamma. Jag tänker att det var hon som hade försett sin son med matsäck. Den mest berömda matsäcken i hela världen. Också detta förberedande, omsorgsfulla, vardagliga. Som att kanske på väldigt kort varsel samma morgon få veta att barnet behöver en matsäck. Plocka ihop det som finns, baka ett bröd, packa för att inte pojken ska behöva gå hungrig. Kanske hade han också i sin familj fått lära sig delandets välsignelse. Kanske kunde mamman ha sagt till honom: du, jag packar ner 2 fiskar. Ifall någon av dina kamrater har glömt sin matsäck och 5 kornbröd, det räcker ju till fler än dig. Ha nu en trevlig dag och vad var det nu han hette? Jaha, Jesus. Ja, hitta nu inte på några rackartyg utan ha nu en bra dag. Och pojken gick iväg med matsäcken. Andreas, pojken och mamman, som vi ju kanske ofta är, står där i bakgrunden och ser till att någon annan får förutsättningen. Olika roller för att Jesus den här dagen skulle kunna mätta alla närvarande. Olika roller, men alla behövdes. Johannes skriver vidare: Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Och efter detta kommer ytterligare ett perspektiv som får bli förebildande för oss som arbetar med att på olika sätt hjälpa andra att bli mätta. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan i bergen i ensamhet. Att göra barnens matsäck, att jobba i vård, omsorg, skola, ta hand om en sjuk förälder, vara scoutledare, ja, ta hand om alla de som vi har omkring oss. Allt som vi gör för att någon annans behov på ett eller annat sätt ska bli mättat. Roligt, meningsfullt, viktigt, precis som Jesus och lärjungarnas arbete av mättandet av de 5000 plus kvinnor och barn. Arbetet, det vardagliga, kan göra oss trötta. Viktigt då att söka vilan, balansen och kraften. Jesus handlingssätt stöttar oss i vårt behov av återhämtning. Visar oss en väg att vi om och om igen behöver söka oss nära Gud för att påminna oss om vår sanna identitet. Älskat Guds barn. Jesus visar vägen. Ibland behöver vi lyssna till vårt eget behov, så att andras förväntningar och behov, vad de vill göra med oss och vill ha av oss, inte gör att vi förlorar kontakten med oss själva, med vårt inre, där Gud vill visa oss en väg och riktningen och drivkraften. Nattvarden kan vara den rastplats där vi får ta emot Gud, förankra oss i Jesus igen, komma hem för att också kunna tjäna min medmänniska. I Johannesevangeliet så instiftar inte Jesus nattvarden i samband med den sista måltiden som han gör i de andra evangelierna. Nej, Johannes, han verkar koppla instiftandet av nattvarden just till brödundret. Nattvarden ses som ett tecken eller en profetisk handling som låter oss ana en fest i Gudsriket. Vid den måltiden kommer alla fattiga att få äta sig mätta. Och i väntan på att Gudsriket ska komma så får vi dela enkelt bröd och vin som ett tecken på att vi alla är lika inför Gud. Att vi en dag ska få delta i en måltid där alla vi som hungrar fysiskt, psykiskt, andligt ska bli mättade. Idag får vi fira måltiden på det sätt som just nu är möjligt, för att påminna oss om att pandemin inte har sista ordet. Kyrkan kommer åter att fyllas. Kön till nattvarden kommer bli lång. Fysisk gemenskap kommer bli. Dagens erbjudande om bröd och vin får bli en försmak på den gemenskap som väntar, både efter pandemin och när Guds rike fulländas. Kort efter brödundret ger Jesus en inbjudan som också får avsluta den här predikan. Han säger: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta." Amen.